Nu vill jag presentera vår nästa talare. En kis från en god gubbe, kan man väl säga att han är, som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. En kille som kom från ingenting och gjorde precis de förslagen han fick, och som idag är ett föredöme, och en kille med ett gott tillfrisknande som i princip har gjort allt det här som vi har snackat om. Det är tre legaten. Han har gjort stegen, han har gått mycket möten, han har gjort service, han delar frikostigt med sig till de som vill ha hjälpen. Uffe, kan du komma fram?
Uffe, alkoholistnarkoman.
Hej Uffe.
Nu vart jag nervös som satan. Jag kan säga så här att jag visste inte alls vad jag skulle tala om. Men jag fick Pelle satt upp med att jag skulle tala här. Och han har sagt att jag inte ska tacka nej när jag ber mig att tala. Så gjorde inte den här gången heller. Så jag valde att läsa ett brev här som inledning. Och så får jag snacka ut efter det då. Ett brev som jag skrev på behandlingshemmet för ett gäng månader sedan. Och det låter så här. För 31 år sedan så träffades vi för första gången. Jag kommer så väl ihåg vårt första möte. Du visade mig ett helt nytt liv. Vi blev helt enkelt dödspolare, du och jag. Vi gjorde allt tillsammans. Gick på krogen, åt tillsammans. Sov ihop, åkte utomlands tillsammans. Du var till och med mig när jag satt inne på kåken första gången. Snackade om en schysst polare. Fast så småningom så började du kräva för mycket av mig. Allt som egentligen var viktigt och som betydde någonting för mig, som mina syskon, föräldrar, vänner, min fru och speciellt min son, såg du till att jag helt enkelt inte hade någon tid för. Du krävde helt enkelt 100% utav mig. Hur gick det till? Du som varit så rolig och så schysst att ha att göra med. Nu när jag sitter här och tänker tillbaka så har du förstört allt för mig. Du har förstört en massa relationer, satt mig i feta skulder. Du har fått mig att tycka det är helt okej att sova på äckliga toaletter i olika trappuppgångar och i olika härbärgen. Du har sett till att jag varit inlåst i en massa år på olika institutioner som fängelse, LVM-hem, häkten och avgiftningar. Och som inte om det skulle vara nog, du har till och med dödat mig 18 gånger. Du blåste mig fett och du ska kalla dig polare, fy fan. Fast det finns någon som vill att jag fortfarande ska leva, någon som är starkare än dig. Så nu får du fan i mig vara nog. Har bara tre ord att säga till dig. Dra åt helvete. Det är alltså mitt avskedsbrev till drogerna som jag fick till uppgift. Och, det är tredje gången jag läser det nu. Jag blir lika illa berörd varje gång jag läser det. Så jag behöver inte dra min life story, utan det är min life story som står här på det här pappret. Jag kan säga snabbt att jag började röka hasch när jag var 16 eller 17 år och höll på med det till jag var 30. Och alla som var på mig runt omkring sa att det var inte bra att jag rökte hasch för jag knarkade. Men jag rättfärdigade med att jag rökte bara hasch. Alla mina andra kompisar gick och började med amfetamin eller började med heroin. Men så kom det en dag när jag var 30 och började med heroin själv och var fast i det direkt. Jag gjorde en behandling 2003 på hatten, men jag gjorde inte någonting som man skulle göra där. Jag drack alkohol nästan varje dag på primären. Rökte hash från och till på halvvägshuset. Tills en dag skrev ut mig för att jag tyckte inte det var någon idé att jag var där längre. Och de sista 10 åren alltså var fruktansvärda. Och jag muckade september förra året från ett kortare fängelsestraff. Och det är då jag har haft de här 18 år. Från september, slutet av september förra året till början av januari när jag åkte fast i år, så tog jag 18 överdos. Innan dess har jag aldrig tagit en överdos innan. Det är alltså en i veckan då jag har varit död. Och Då kan jag berätta lite om hur det har sett ut efter jag kom till häktet. När jag kom till häktet den här gången så bestämde jag mig någonstans för att jag ville ha hjälp. Får jag ingen hjälp så åker jag in på kåken så mycket så skiter jag med dör inte när jag går ut. Liksom, för det var så det kändes sista tiden i livet. Och det var så kort tid till fram till rättegången från att jag blev häktad. Så jag hann inte göra i ordning någon kontraktsvård. Men den här domaren såg ju på mina papper så hon frågade mig i tingsrätten om jag är inte intresserad av en kontraktsvård eller någonting. Och då sa jag vi har inte hunnit göra någon utredning. Ett ögonblick säger hon och reser sig så går hon iväg så kommer hon tillbaka efter 10 minuter. Då har hon ringt till frivården den här domaren och frågat om det finns en möjlighet för Ulf Jötsson att göra en utredning på kontraktsvård. Så hon skjuter helt enkelt fram rättegången i 2 veckor för min skull. Och både jag och min advokat tittar på honom, aldrig varit med om något liknande. Så vi utreder det här och fixar fram med frivården. De säger ja och fixar en ansvarsförbindelse med socialen. Och kom upp efter 2 veckor och då får jag en chans att komma till hatten igen. Och redan då när jag fick den chansen så bestämde jag mig att jag ska göra precis som jag ska göra den här gången. Alltså tvärt emot vad jag gjort förut. Och jag visste direkt vem jag skulle ha som sponsor om han fortfarande var med på programmet. Och andra dagen jag kom till hatten så dyker Pelle upp där så jag frågade honom direkt och han sa ja. Och från den dagen så bestämde jag mig att jag skulle göra precis det som de på hatten säger. Och som min sponsor säger. Och jag gjorde väl ganska snabbt klart med för. Eller det var någon. Jag tror det var Simon. Som är min kontaktman. Eller på hatten. Han sa du är inte på hatten för att fixa kompisar. Utan du är här för att tillfriska. Då var det någonting som ramlade ner i huvudet på mig. För jag är en sån som. En av mina största rädslor det är att inte bli omtyckt liksom och det är det fortfarande. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag är kan vara jättenoga, jag har väl blivit lite bättre med mig. Vad jag har på mig, hur jag ser ut, hur jag för mig, vad jag säger och sånt där liksom. Men någonstans så bestämde jag mig på hatten att jag skiter i det. Jag står för att jag vill tillfriska. Jag står för att jag. För det är ju så här på behandlingshem, ni som har varit där, och kan ju säga det till ni som inte har varit där. Det finns 2 sorters gäng på ett behandlingshem. Det finns några som vill tillfriska. Så finns det några som är där. Ja, jag vet inte varför. Som jag själv var 2003. Och kanske skippa fängelse eller LVM eller någonting annat. Men jag bestämde mig den här gången för att tillhöra den skaran som ville tillfriskna. Och jag sket fullständigt om folk tyckte illa om mig eller tyckte sämre om mig. Men det var tvärtom att jag blev jävligt uppskattad för att jag stod för den jag var liksom. Så det var rätt schysst. Det var så tvärtom. Första steget. Det liksom behövde jag bara titta tillbaka på mitt liv och det som står där på pappret. Så det var inte alls svårt för mig att ta den här gången. Andra steget. Det visste jag ju att det fanns någonting som kunde hjälpa mig att få ett fantastiskt liv. Och det här som det står på mitt förstånd tillbaka. Det såg jag ju. Det satt ju folk på möten. Pelle var ju där. Yvonne känner jag igen från möten för många år sedan. Och Pia och Mia och sen är det väl några andra som också har lång tid. Micke var kvar på behandlingshemmet och Micke Jan som satt här. Så att jag hajar att om man gör det man ska göra så funkar det. Så tredje steget. Jag bestämde mig för att lägga mitt liv och min vilja och mitt liv i händerna. Och för mig så gjorde jag inte det så svårt den här gången. Att lägga min vilja det var att böja på nacken helt enkelt. Och lägga mitt led var att göra som Pelle som filmade på just dem på behandlingshemmet. Så har inte jag gjort för mig själv. Och jag kan säga så att jag ljög som fan i början när jag kom till hatten. Jag småhasslade hela tiden. Men insåg efter ett tag liksom att jag var fel ute igen. Nu är jag på det där spåret tänkte jag. Som jag var förra gången. Den enda skillnaden var att det handlar inte om hash den här gången. Och det handlar inte om alkohol utan det handlar om att jag hasslar för min girighet. En av mina största karaktärseffekter. Den kommer på 3:e plats. Högmod först. Och girighet. Den kommer nog fan om inte vara på 2:a plats. Den kanske kom till och med. Så jag fattade direkt att jag måste lägga ner det där. För annars så kommer jag gå mig ut på banan igen. För det handlar om att jag vill ha saker. Alltså. Hur ska jag kunna leva på 2400 spänn i månaden liksom. Det var vad jag gjorde av mig på en förmiddag förut. Men jag behövde ju faktiskt ingenting när jag satt på hatten. Jag hade ju mat. Det enda jag behövde pengar till det var hygienartiklar och cigaretter. Jag skulle gärna vilja köpa en massa kläder och det har jag väl på något sätt gjort också, men det har varit för ärliga pengar liksom. Jag har fått hjälp av mina föräldrar och så här. Det var ju som föregående talare talade om, det är inte ytterligheten det handlar om, men det är jävligt viktigt för mig fortfarande. Skulle jag säga någonting annat så ljuger jag ju liksom, så är det. Och jag tror att det, jag tror aldrig jag kommer att bli av med det någon gång i mitt liv. Jag tror inte det. Det är något som sitter i ryggmärgen, fast jag har hejat någonstans att jag kan inte hassla till med de pengarna, för då är jag fel ut. För mig är kriminalitet en kraftig drog, det är något som kan ta tillbaka mig på banan igen liksom, så är det. Jag börjar ju med kriminalitet innan jag börjar med droger. Jag började stjäla hemma tidigt och göra bedrägerier och sådana här grejer innan jag börjar med droger. Så jag köper ju till 100% att drogen bara är en symptom på någonting annat som är fel. Ska jag mer säga? Jag kan ju fortsätta bara till lite av stegen. 50 steget, jag tyckte inte det var något jobbigt alls. Det var bara att lämna över det där liksom, så jag blev av med det så fort som möjligt. Jag tror vi gjorde det på 4 eller 5 sittningar. Det var genomgående på allihopa. Det var högmod på varje, girighet på varje, oärlig och självisk. Det var de 4 största jag hade på nästan allihopa. Sjätte och sjunde steget var inte speciellt. Var att gå hem och fundera en stund på om det, jag hade lämnat över allting. Och jag hade lämnat allting som jag kom på. Jag kommit på vissa saker efteråt. Och så där liksom. Fast det har jag skrivit ner själv efter. Åttonde steget blev en del. Jag tror jag har en 80 eller 90 stycken gottgörelse på min gottgörelselista. Jag har betat av några stycken som de som jag tyckte har varit värst till min familj. Och jag har en jävla massa brev som jag ska skriva. Jag har fått tillfälle att göra en gottgörelse nu på julhelgen som kommer. En som har tyngt mig mycket med mot min... Det kom in en ny kvinna i mitt liv när jag var 11 år som jag skyllde på att det var hennes fel att mina föräldrar skildes. Så jag gjorde allting för att göra livet surt för henne. Jag sparkade ner henne för en trappa när hon var i 6:e eller 7:e månaden. Jag har slagit henne, jag har åkt till hennes jobb, kallat henne hora och det ena och det andra. Allt för att göra livet surt. Jag har stulit från henne, hennes föräldrar när hon har hälsat på. Allt för att jag tyckte det var hennes fel att mina föräldrar skildes. Men så är det ju inte. Och jag har inte träffat henne sedan jag var 17 år. När min farsa skilde sig igen och tittade en ny kvinna igen. Eller när jag var 18 år. Men jag har ju en lillebror. En halvbror som jag fick när jag var 13 år. Som jag har fått kontakt med igen tack vare att jag har liksom gjort de här sakerna som har föreslagits. Och jag ska träffa han nu på julhelgen när jag ska åka till min syster och han ska åka hem och hälsa på sin mamma som är den här kvinnan. Och hon har velat att jag ska följa med och komma dit. Jag trodde inte att hon skulle vilja se mig överhuvudtaget. Så jag har ju fått värsta öppningen och gör en gottgörelse där. Och det tillfället tänker jag ju ta naturligtvis. Jag trodde inte hon ville ha med mig att göra överhuvudtaget. Vad ska jag mer säga? Skulle jag prata om mitt liv och min livshistoria så skulle jag kunna få 20 minuter att gå så här snabbt. För det är inga problem att snacka om liksom, tråkiga saker. Det är svårare att snacka om positiva saker. Ja, vad ska jag mer säga? Då stopp. Jag kan ju säga så här med att förutom det som är viktigast att jag håller mig nykter och drogfri varje dag. Det är ju nummer 1 liksom. Att jag är den viktigaste personen i mitt liv. Har jag hajat. I början tyckte jag det var jobbigt liksom. För så har jag ju tyckt förut också att jag har varit den viktigaste personen i livet liksom. Och så ska jag fortsätta göra det. Det låter ju ganska egotrippat. Fast nu har jag ju fattat vad det handlar om. Om inte jag gör det jag ska inventerar på kvällarna, går på mina möten, fortsätter att leva i stegen och använder mig av dem i det dagliga livet. Och så det spelar ingenting annat med roll heller. Så är det. När jag hade 6 månader i tillfrisknande så träffade jag en fantastisk kvinna på en resa till Sundsvall. Och det blev som det blev. Det hände ingenting alls på den där resan. Utan jag kommer ihåg när jag kom hem från den här resan, så 10 minuter efter jag blivit avsläppt i bilen så skickade jag ett sms. Och direkt när jag skickade ett sms så tänkte jag, vad har jag gjort? Och i det här smset så stod det, jag saknade dig redan, skrev jag. Och jag tänkte, vad har jag gjort? Tänk nu om jag får något annat svar. Måste jag byta gemenskap? Jag har aldrig gå på DA något med hela mitt liv. Funkar inte. Jag får ju bara gå på NA eller A. Men jag tänkte, det spelar ingen roll, för det är samma sjukdom där liksom. Det är bara de som säger att man inte får presentera sig på ett visst sätt. Men jag fick ett sms tillbaka att jag saknar dig också. Alla vet vem jag talar om. Och många har sagt till mig, om jag ska vara ärlig, liksom, har sagt till mig, jag gick inte det här lite för fort. Och liksom, du har inte så långt tillfrisknande och det ena och det andra. Men jag kan inte gå för hur jag känner. Alltså mina känslor. Det går inte att styra över. Jag har någonstans också levt i relationer, kraftigt sjuka relationer, flera stycken i mitt liv liksom. Många relationer har jag faktiskt haft bara för att ha någonstans att bo. Om jag ska med handen på mitt hjärta, om jag ska vara ärlig i det här programmet. Så egentligen har jag ju sålt min kropp till någon annan för att ha någonstans att bo, få käk och blomtyckt och blomhändertagen. Det är, och så är det, man kan sälja sin kropp på olika sätt. Men jag vet inte vad det beror på att jag har blivit så. Jag kommer ihåg, om jag ska gå utanför här snabbt, så jag var med en annan tjej här som sitter på, som föreläste för ett gäng månader sedan uppe på i Uppsala. Och redan där liksom så satt jag och grät hela tiden när hon delade om sin livshistoria. Då fattade jag att liksom äntligen är jag i kontakt med mina känslor. Så jag rannsakade mig själv om det var rätt det här, eller om det bara var att jag var rädd för att bli ensam och ville inleda en ny relation. Men så har det inte känts. Det har känts annorlunda den här gången. Och det har känts äkta. Och det har känts ärligt. Och det har känts helt fantastiskt. Och det gör det fortfarande idag. Jag vet att Hylja också har fått höra det liksom. Och inte det för tidigt, och har han tillräckligt med drog för tid och det ena och det andra. Men vi har pratat om det här och kommit överens om vad det är som ska göra. Hon gör sitt för sitt tillfälle, sitt håll, och jag fortsätter att prata för mig själv och göra mina saker jag ska göra. Så kan det bara bli bra. Vi bestämde att gifta oss ganska tidigt och vart det ännu värre. Vart det folk, vad fan håller ni på med liksom? Ska ni redan gifta er? Liksom, ni har varit tillsammans i knappt 3 månader liksom, ska redan gifta er? Mitt svar till folk, det var, varför vänta i 5 år? Vem säger att det ska hålla länge för att vi väntar i 5 år och gifta oss? Vad säger att det ska hålla i 10 år för den sakens skull? Men jag kan ju säga så, för det är en dag idag då som egentligen ska jag vänta till på måndag, så är det, men jag kan säga det redan så här. Grejen att vi gifte oss, vi hade pratat om redan tidigt att vi, när vi träffades så gjorde vi upp, eller Hylja föreslog att vi skulle göra genom en lista vad vi ville ha ut av framtiden med varandra det här året. Och vad jag hade för drömmar, vad hon hade för drömmar. Och båda när vi skrev på en lapp, det var att bilda en familj. Och vi ville prata om redan då och gifta oss. Men grejen att vi gifte oss så snabbt, det var ju egentligen en stor anledning. Det var att vi ville på att Hylja ska ha en liten bebis. Det har varit svårt att hålla inne med det här liksom, men de säger det, man ska ju vänta till 3 månader för att det kan hända någonting, och 3 månader på måndag som jag fattade som sagt. Så det var väl den anledningen för hennes kultur som Hylja kommer ifrån då liksom, att ja, det är viktigt att vara gift kanske innan, och så är det. Så Nu vet alla varför vi gifte så snabbt. Men, det här, ja. Men hur som helst, vi hade tänkt att gifta oss i januari. Men det, där man fick vänta så länge. Men vi fick plats tidigare då liksom, så vi kunde göra det snabbare. Och det kändes helt rätt och det är fantastiskt. Så är det. Och jag ser det som att det är möjligt allt det här för att jag har gjort som han sitter här bakom. Har föreslagit mig liksom. Det är rätt fantastiskt. Oj, nu. Jag säger snabbt. Det är det handlar om. Jag kan ju bara bli vägledd, det är det jag ska göra, men jag måste göra arbetet själv. Så är det. Han kan inte ge mig tillfredsställande, tyvärr. Så kan jag avsluta med att det var en kille som sa på ett möte för 10 år sedan som fortfarande sitter fast i mitt huvud. Han sa så här. Att jag hoppas att jag aldrig blir så frisk så att jag behöver ta ett återfall. Så stannar jag där. Tack.